P3, Sveriges Radio.
Luanda, dagens Angola, 1621. Solen står högt på himlen och luften vibrerar av värmen. Människor står samlade längs vägen för att se det 200 man stora entouraget rinna fram som en samlad kropp genom det böljande landskapet. Ett huvud sticker upp ovanför massan. Njinga, kungen av Ndongos syster, är buren på sina manliga tjänares axlar på den 30 mil långa vägen mellan Kabasa och Luanda, där den viktiga förhandlingen ska hållas. Med sig har de mängder med gåvor. Inget får gå fel. Kungarikets framtid vilar på att Njinga spelar sina kort rätt. Väl framme i portugisernas högkvarter skrider Njinga in i förhandlingsrummet iklädd ett färgsprakande pansar med armar och ben helt täckta i juveler och fjädrar i håret. Njinga är fullt medveten om vad som väntar. Den portugisiska guvernören har för vana att förnedrande placera besegrade afrikanska ledare sittande på golvet. Och mycket riktigt, i rummet står bara en stol och den är guvernörens. Njinga hänvisas sitta på ett tyg på golvet. Men hon vägrar placera sig i lägre och kallar bestämt till sig en slavinna som beordras ner på alla fyra. Njinga låter henne agera stol. Under timmar av förhandlingar förblir hon sittande. När förhandlingarna till slut är klara tittar guvernör de Sousa förvånat på slavinnan som förblir på golvet. Har Njinga glömt sin tjänarinna? Nej, blir svaret. En kunglighet av hennes kaliber skulle aldrig använda en och samma stol två gånger. Han kan behålla slaven. Njinga har fler.
Det här är berättelsen om Njinga, krigardrottningen som gjorde allt för sitt rike och hårdnackat stod emot kolonialmakterna. Med list och skicklighet vann hon stora segrar i ett taktiskt spel, men tvingades till eftergifter av fruktansvärt slag. Hela det mäktiga kungariket Ndongo är hotat. Och i ett försök att rädda den desperata situationen har kungen skickat sin skickligaste förhandlare för att ta itu med fienderna. Hans syster, Njinga. Hon är hans främsta hopp. Men hon är också hans nemesis. För Njinga och hennes bror kungen Bande har sannoliken en problematisk relation. Han är kung, men måttligt populär hos folket. Hon däremot är både omtyckt av undersåtarna och står på god fot med armén. Därför har Mbande skuffat undan Njinga från maktens centrum. Så när han nu, i början av 1620-talet, kallar tillbaka henne och utnyttjar sin systers kunskaper, pondus och list i kampen mot den portugisiska kolonialmakten, spelar han ett högt spel. För det finns verkligen inget som säger att den ärelystna syrran kommer nöja sig med att vara hans utsända diplomat. Hon satsar högre än så. Och det kommer Mbande bli varse. Men han har inget val. För just nu står hela Ndongo-riket på spel. Framtiden ligger i Njingas händer. Och det är inga dåliga händer. För Njinga har alldeles utmärkta förutsättningar för att ta sig an de invaderande portugiserna som har slagit sig ner i Luanda, som ligger vid kusten av det som idag är Angola. Hon är intelligent, vältalig och har en förnämlig utbildning i bagaget. Njinga är kungadotter. Och redan när hon kommer till världen ungefär 40 år före förhandlingen med portugiserna pekar alla tecken på att hon kommer bli något alldeles särskilt. Som en trädrot slingrar sig navelsträngen runt den nyfödda flickans hals. Det är ett gott omen. Ett förebud om att en stor person kommer till världen. Hennes pappa ger henne namnet Njinga. Det betyder vrida på modersmålet Kimbundu. Och en påminnelse om den viktiga symbolen vid födseln och vad den har förutspått att hon ska bli. Hon föds år 1582 i kungariket Ndongos huvudstad Kabasa, en bit in i dagens Angola i västra Afrika. Kabasa har ungefär 50 000 invånare, en stor stad på sin tid.
Om vi jämför med Stockholm så bor det max en tredjedel av det.
Det här är Anna Karlstedt, forskare och författare till boken Renässansrebeller.
Riktigt stora städer då, som Paris till exempel, har kanske 200 000 invånare om vi jämför med flera miljoner idag. Och det beskrivs ju av de första européerna som kommer dit som otroligt bördigt. Det är väl också en anledning till att de länder som vi pratar om har blivit så rika helt enkelt vid den tiden.
Njenga föds in i en stor familj. Hennes pappa som blir kung över Ndongo-riket när Njenga är 10 år har flera fruar och älskarinnor. Månggift är nämligen norm och därför har hon en hel massa halvsyskon. Men hennes mamma är kungens favorit och har högst rang bland alla hans konkubiner. Tillsammans med henne får han 4 barn, 3 döttrar och en son. Och Njenga är pappa kungens ögonsten när hon växer upp. Hon är inte bara klipsk utan också en hejare på att slåss med stridsyxa. Stridsyxefight är lite av Ndongos nationalsport och det säger något om både landet och tiden. Tillvaron är hårt präglad av våld och konflikter med ständiga yttre och inre hot. Krig är normalt tillstånd och har varit så i 100-tals år. Men under det senaste århundradet har det dykt upp en ny fiende som kommer långväga ifrån. Hela vägen från Europa.
Först kan man ju säga att det ser ganska positivt ut. Européerna är väldigt nyfikna på de afrikanska kusterna. Man är ju intresserad av att bedriva handel helt enkelt. Och sen också förstås missionera, vilket väl kanske är en mindre positiv sida. Att man verkligen vill tvinga på människor där den katolska tron.
Bland de som slagit sig ner på den afrikanska västkusten hittar vi portugiserna. De har handlat och förhandlat med ledare som till exempel Njengas pappa. Men det dröjer inte länge innan portugiserna lägger undan kassaskrinet och plockar fram vapnen för att försöka erövra Ndongo med våld. Hela Njengas uppväxt är färgad av att familjen är under attack. Och med modersmjölken får hon en misstänksamhet mot de europeiska inkräktarna. En misstänksamhet som ska visa sig vara mer än befogad. För än så länge, så här mot slutet av 1500-talet, har portugiserna kanske inte orsakat en genomgripande tragedi. Men de och de andra européerna har med sig en katastrof som kommer slita sönder kontinenten i flera århundraden framöver. Njenga är som vi vet prinsessa och får därmed en furstlig uppfostran. Hon lär sig krigskonsten. Och förutom det egna språket Kimbundu lär hon så skriva och tala portugisiska. För som alla kloka härskare vet, gäller det att lära känna sin fiende. Och hennes pappa passar på att utnyttja de katolska missionärer han tar som krigsfångar. En som får en extra stor sån roll är Giovanni Cavazzi.
Han var ju en italiensk kapucinermunk och missionär som reste till Ndongo och andra områden där flera gånger. Och han kom ju att vistas vid drottning Njengas hov ganska länge och de fick ju en ganska nära kontakt. Och han beskrev på många sätt väldigt ingående det han upplevde där, dels i text. Men sen så gjorde han också målningar i akvarell där han beskrev livet vid hennes hov och landet i övrigt.
Cavazzi blir Njengas lärare i bland annat portugisiska. Och hennes utbildning är inte olik andra renässansregenters barn. Och hon är förstås uppassad på att tjäna det dygnet runt. Men hon har plusmeny jämfört med till exempel europeiska prinsessor, verkar det som. För när hon blir vuxen tycks hon ha lov att ta sig älskare, precis som män brukar få göra. Och det bär frukt. Njenga föder en son. Vi vet inte hur gammal hon är vid det tillfället, för berättelsen om den första tiden av hennes liv är få. Men en kvalificerad gissning är att åren har tickat på, hela vägen fram till 1610-talet, och att Njenga är 30-årsåldern när hon blir mamma. Och med den ovissheten som fond är det dags att prata lite om de källkritiska problem som den som vill berätta om Njengas liv stöter på.
Ett problem när det gäller Njenga är ju att vi bara har egentligen andrahandskällor, missionärer och kolonisatörer som beskriver henne och hennes tid. Och vi kan ju egentligen inte veta vad det är som är sant och inte. Så det finns ganska mycket skrivet om henne, men en hel del tycks ju vara mer eller mindre fantasifullt.
Men säkert är i alla fall att hon får en son. Och efter att hon blivit mamma skakar världen runt omkring henne. Hennes pappa som i åratal har kämpat för att hålla ihop riket har länge varit hårt pressad. Stridigheterna avlöser varandra när olika lokala ledare försöker utöka sin makt. Och så har den långa skuggan från norr, portugiserna, kastats längre och längre in i landet. De har ett mål i sikte och tänker inte ge sig förrän det är uppnått. Men det är inte silver, guld eller ädelstenar de är ute efter i första hand. Deras varuslag är ett annat.
Hamnen i Luanda, 1620-tal. Det luktar skräck, urin och avföring. Skeppets lastrum är till bredden fyllda av människor som behandlas som handelsvaror. Det är levande kroppar som ligger fjättrade vid varandra så tätt att de inte kan vända sig. Jämranden och skrik ljuder som en molande olyckskör. Fler människor lastas upp på fartyget och ner under däck. Knuffas, sparkas och föses ner på de hårda, kärade träplankorna. Det är mörkt, så nära som på de små ljusstrimmor som letar sig in genom öppningen där slavar puttas ner. Ingen vet vart de är på väg eller hur länge de ska ligga ihopkedjade i det stinkande fartyget. Men de vet att de aldrig kommer att återvända till sina hem och sina familjer. Någon viskar högt att det är en av de flytande likkistorna som de har hamnat på. Det är så slavskeppen som seglar fram och tillbaka över Atlanten kallas.
Slaveri har funnits i stora delar av Afrika så länge någon kan minnas. Inte minst i Njingas värld är det mer eller mindre vardagsmat.
Det man ofta gör är ju att man tar slavar i krig helt enkelt. Att slavarna kommer ifrån fiendens läger och att det är ett straff helt enkelt att bli slav. Men att de här straffen också kan vara tidsbestämda. Så att det finns alltså också en möjlighet att bli fri så småningom. Och att slavarna betraktas som medmänniskor även om man kommer ifrån ett fiende folk.
Njinga håller sig självklart med en mängd slavar. Och det gör också andra kungafamiljer och rika släkter. Men det som portugiserna och andra europeiska kolonialmakter har inlett är något helt annat än den inomafrikanska slavhandeln. Det första slavskeppet seglar från den afrikanska kusten år 1526, med kursen satt på Amerika. Där har Portugal etablerat sig, lagt beslag på naturresurser och anlagt stora plantager. Men de har ont om arbetskraft som kan slita på fälten.
Där finns det ett omättligt behov av slavar helt enkelt, därför att den ursprungsbefolkning som finns där minskar väldigt kraftigt, inte minst på grund av olika sjukdomar. Man hade ju ingen som helst motståndskraft mot bakterier och virus som kom från Europa. Och dessutom så drev man ju de människor som man försökte sätta i slaveri i döden helt enkelt genom undernäring och ett fruktansvärt hårt arbete, inte minst i gruvor.
Att tas till fånga och säljas till slavhandlarna i kustkolonierna är synonymt med att få sitt liv krossat. Skeppen som tar slavarna över havet till sockerfälten är porten till dödens rike.
Bara transporten över Atlanten var ju helt vidrig. Många har ju säkert sett skisser av hur de här skeppen packades med människor. Och man räknade ju med att det kanske var bara hälften eller en tredjedel av människorna som överhuvudtaget var vid liv när man fick dem i land i de amerikanska kolonierna. Så det var ju en omänsklig behandling helt enkelt.
Och Sverige är också en del av det här. Under 1600-talet grundläggs en koloni i dagens Ghana, där det svenska afrikanska kompaniet handlar med bland annat slavar. Och under kommande århundraden fortsätter den svenska slavhandeln med en koloni i Karibien. Sen portugiserna tog ett grepp om Luanda har de skeppat iväg ungefär 50 000 av Ndongos invånare. De flesta tillhör den största folkgruppen i området, Mbundu. Och de stulna liven ska bli många, många fler under århundradena som kommer. Omfattningen av olyckan och lidandet som slavhandeln ska dra med sig känner förstås inte Njinga till. I hennes kultur är människohandel som sagt inte något främmande och slavhandeln över havet har inte pågått så länge ännu. Men både hon och hennes far har tagit upp kampen mot portugiserna. Njinga har själv stridit mot dem. Men år 1617 förändras allt. Kungen av Ndongo faller offer för ett myteri och dödas av sina egna män. Kungatronen står helt plötsligt tom. Och det utlöser en blodig maktkamp. För Ndongoriket har inte en tydlig successionsordning och därmed ingen självklart tronföljare. Njingas bror Mbande ligger bra till för att ta över makten. Han har en del stöd hos härskarklassen och bestämmer sig för att satsa hårt och brutalt. Röjer alla andra tänkbara tronpretendenter ur vägen och lyckas erövra kungatiteln. Blir Ngola Mbande, alltså kung Mbande. Men portugiserna hajar inte riktigt vad ordet Ngola betyder.
Det var ju helt enkelt kungen som kallades för Ngola. Och det här lyckades portugiserna missförstå och trodde att det var namnet på landet. Och därför så döpte man helt enkelt det här området som ju då omfattade grovt sett Ndongo och Matamba. Så döpte man helt enkelt området till Angola.
På kung Mbandes lista över mördade rivaler står bland andra hans egna bröder. Och vi kan lista ut att systrarna inte heller direkt sitter säkert nu när brodern blivit kung. För Njinga, hennes två systrar och framförallt deras söner utgör också hot mot Mbandes makt om de i framtiden får för sig att utmana honom. Och Njingas bror tänker inte låta någon stå i vägen för honom. Varken nu eller senare. Han ser till att Njinga och hennes systrar Fungi och Kambo steriliseras. Och det verkar som att han tar till fruktansvärda metoder.
De mest våldsamma beskrivningarna, de säger ju att man helt enkelt körde upp glödade järnbitar i hennes underliv för att göra henne steril. Sen finns det varianter av det här att det användes andra metoder för att få henne steril och så, men det är väldigt våldsamma skildringar.
Och som om den plågsamma behandlingen inte vore nog. Bande går ännu längre. Låter döda Njingas lilla son. Vi kan bara föreställa oss hur smärtan, sorgen och hämndlystnaden pulserar inom Njinga. Ännu är hon låst och kan inte slå tillbaka mot sin bror. Men hon sparar notan. Han ska få betala för det han gjort. Men att leva så nära en modisk bror inser Njinga är ohållbart. Hon sticker från den riskfyllda tillvaron. Ut i landet för att knyta kontakter. Spinna ett nät för att bygga upp ett motstånd mot den nya kungen. I flera år håller hon sig under radarn. Slickar sina sår, smider planer och jobbar på att underminera kungens rykte och auktoritet. Njinga uppvaktar lokala ledare, snackar ner sin vekling till brorsa och visar vilket starkt ledarmaterial hon själv är. Men då undrar man ju, hur kan hon agera så här på eget bevåg och baktala sin bror? Han är ju ändå kung.
Hon var ju en beundrad militärstrateg. Och hade ju egna trupper och var också väldigt respekterad inom militären. Så hon hade en legitimitet kan man säga. Hon var respekterad och beundrad på ett sätt som hennes bror faktiskt aldrig blev.
Man får väl också säga att kungen, Ngola Mbande, gör det lätt för henne. För det går inte särskilt bra för honom. Kungariket är bara hälften av det han tog över efter sin far. Och det bäddar för Njinga där hon långsamt men stadigt vandrar på vägen mot total självständighet och makt. Men vägen är lång och full av hinder. Och ett av de största är precis på väg att växla upp. Med hjälp av en vida beryktad och skräckinjagande ny allierad. Den portugisiska idén har länge varit att ta sig inåt landet och erövra de afrikanska kungarikena. Från Ndongo ända fram till dagens Mosambik. Och längs med kusten har det gått som tänkt. Där är provinserna sedan länge krossade av den koloniala klubbans hänsynslösa kraft. För trots att portugiserna bekänner sig till den kristna tron följer de absolut inte sitt budord om att behandla sin nästa som de själva vill bli behandlade. Portugiserna visar ingen respekt för människor de möter i Ndongo. Det finns berättelser om hur de skändar sina motståndares döda kroppar genom att bland annat skära av deras näsor och ta dem som krigstroféer. Hur många människor man dödar får vi ett hum om av uppgiften att det vid ett tillfälle krävdes 20 man för att orka bära alla näsor man kapat. Men när de ska försöka ta sig inåt landet tar det stopp. Kolonisatörernas armé har visserligen effektiva eldvapen att ta till. Men de saknar två avgörande saker. För det första, mankraft. Portugiserna var bara några tusen man från början. Och av dem har en stor del dukat under av sjukdomar och i strid. För det andra har de dålig koll på Ndongos utmanande landskap. Det skiftar mellan torrt kustklimat, högplatåer med savann och tropisk regnskog. Genom riket rinner Kwanza-floden med sina frustande forsar och dånande vattenfall. Det är vackert land, men farligt. Här lurar blodtörstiga hyenor, giftormar och skenande flodhästar och allsköns sjukdomar som malaria och olika typer av feber. Ger man sig ut under fel årstid så riskerar man att spolas bort av häftiga regnväder. Den som inte känner landskapet står sig slätt mot den mäktiga naturen. För att lyckas behöver utbölingarna alltså hjälp inifrån. Hjälp som de får genom att ingå en ohelig allians med en av de mest blodisande grupperna i hela Västafrika.
Vart de än kommer föregår deras rykte dem. Hänsynslösa, plundrande kannibaler, fruktade för sin stridskonst och sin brutalitet. Imbangala, utvalda och fostrade till modiga och grymma krigare. Av portugiserna kallas de Jagas. Med tänder slipade till sylvassa spetsar och en värld som inte tillåter svaghet. De är legosoldater och slåss för den som betalar bäst. Krigsmålade och beväpnade till tänderna med yxa, båge, klubba, knivar och svärd. Ledaren utstyrd med fjäderprytt pannband, halskrage smyckad med pärlor och ben och leopardmantel. Och krigarna alltid redo för strid, kroppsmålade i olja, tillverkad av sörjan efter sina rituella människooffer.
Imbangala är vida berömda för sin grymhet. Och varenda kotte som har ett uns förnuft gör vad som helst för att slippa stöta på dem. Men vilka är det här gänget?
Det finns ju beskrivningar om kannibalism. Det finns beskrivningar om att man helt enkelt sållar bland de barn som föds. Alltså vilka som får växa upp till krigare och så vidare. Och den här oerhörda blodtörsten som man beskriver. Men frågan är ju vad som är fakta och vad som är myt. Det är klart att det är ju också psykologisk krigföring, att man, det finns en oerhört stor fruktan och respekt också. Och att det går många historier om dem som föregår dem då, så att säga.
Värt att säga om Imbangala är dock att deras grannfolk fruktar dem. Så om deras grymhet delvis är en myt verkar den funka. Samtida härskare, till exempel kungadömet Kongo, beskriver dem som råa kannibaler. Förutom att plundra och mörda ägnar sig Imbangala åt slavhandel, både inom afrikansk och med europeerna. De är en aldrig sinande källa för portugiserna. För det här überkrigiska folket har förstås krigsfångar på löpande band. Fångar som de säljer vidare till högstbjudande. Att slå sig i slang med Imbangala kan leda till segrar, och portugiserna drar stor nytta av dem. Men det kan också vara fatalt, för lojaliteterna skiftar snabbt. Och i framtiden kommer det vara portugiserna som Imbangala-spjuten riktas mot. Och då kommer de hårdföra soldaterna och ledas av en viss prinsessa som bidar sin tid för att ta sig tillbaka till maktens rum. Med hjälp av Imbangala då får portugiserna åt sig större delar av Ndongo-riket och de kungadömen som ligger runt omkring. Kungen Bande kämpar emot för allt vad tygen och vapnen håller. Motståndet är segt, men inte särskilt effektivt. Och gränsen pressas hela tiden inåt landet. År 1621 kommer ett hårt slag. Portugiserna attackerar huvudstaden Cabasa och intar den. Kungen hinner ta till flykten, tillsammans med sin mamma och sina två systrar, Funji och Kambu, som ju också är en Jingas familj. Men stora delar av hovet tas till fånga, och kungen Bande tvingas till en tung insikt.
Han inser att vi kommer inte kunna hålla emot här mot Portugal, utan vi måste sätta oss ner och förhandla och se vad kan vi ge dem för att vårt rike ska fortsätta vara självständigt. Hur många slavar kräver de, hur mycket naturtillgångar och så vidare.
Men för att lyckas krävs ännu mer. Han behöver en skarpslipad förhandlare. En som förstår portugiserna och talar deras språk. Och den bästa av den sorten har han gjort sig duktigt osams med. En Jinga. Hon är ett av de största hoten mot kungen Bande. Men nu får han böja på nacken och be henne att komma och styra upp läget. Och med det är vi tillbaka där den här historien börjar år 1621. Med en Jinga och hennes imponerande entourage på väg mot den torra kustslätten och slutdestinationen, det portugisiska fästet i Luanda. Och en ny tillträdd portugisisk guvernör, de Sousa, som blir satt på plats när en Jinga vägrar att förnedra sig genom att sitta på golvet, slår sig ner på sin mänskliga stol och talar portugisiska med honom. För den 38-åriga kungadottern från Ndongo kräver respekt och får den av guvernören, som imponeras av hennes auktoritet och förhandlingsförmåga.
Hon är ganska hård vid förhandlingsbordet och hon har ju också mycket i ryggen. Ett stort rike, stora mäktiga trupper, och det som portugiserna föreslår först när de kommer till förhandlingsbordet när det gäller till exempel antalet slavar går hon helt enkelt inte med på.
Om portugiserna förväntar sig en lätt match blir de alltså förvånade. Njinga stannar i 6 månader på sitt diplomatiska uppdrag. Och hon uppskattar säkerligen livet i Luanda. Det är så hans folk behandlar henne som den drottning hon kanske själv ser sig som, men inte är. Inte ännu. Njinga passar också på att ta intryck av den europeiska livsstilen. Hon som förstår värdet av att kunna spela olika roller, klär sig i europeiska kläder och studerar deras vanor. För att kunna komma sin motståndare nära måste man kunna spelets regler. Och hon går verkligen all in. Hon konverterar, låter döpa sig och tar sig ett nytt namn. Njinga, prinsessa av Ndongo, förvandlas till katoliken Ana de Sousa. Är det för att hon har fått en religiös uppenbarelse? Ja, kanske det. Alltså, vi misstänker att det finns andra orsaker till dopet.
Man ska ju komma ihåg att hon hela tiden gör olika typer av kompromisser. Så hon väger förmodligen hela tiden. Okej, om jag går med på att konvertera nu och även symboliskt tar ett annat namn, då kan jag lyckas hålla mitt rike hyfsat självständigt ett tag till.
Om Njinga låter döpa sig av strategiska skäl verkar det funka. Hon får igenom många av de villkor hon tagit med sig till förhandlingsbordet. Och ett slags fredstillstånd uppstår. Äntligen en ljusning för kungariket Ndongos del. Men freden ska snart visa sig bara vara en pennans och inte vapnens. För hennes bror, kungen Bande, ser det riktigt dystert ut när han sitter förskansad på en ö i Kwanza-floden. Han har tappat många av sina allierades förtroende. Och det verkar också som att han har sjunkit ner i en djup depression. Njinga däremot är på topp. När hon lämnar Luanda är det hon som i praktiken är landets ledare. I triumf möter hon sin bror en bit in på 1622. Och han har inget annat val än att hylla hennes bragder, trots att han säkerligen ser sin egen makt minska i takt med att hennes ökar. För han är nu helt beroende av Njinga, som är våldsamt poppis bland de provinsiella ledarna i landet och bland folket. Kanske börjar en Bande ångra att han stannar vid att mörda hennes son och sterilisera henne. Om man hade eliminerat Njinga helt hade han inte varit i hennes klor nu. För greppet blir bara hårdare. Och slutet nalkas för kungen Bande. Rykten säger att det är Njinga. Att hon har utkrävt sin hämnd och mördat sin bror. För död är han. Hittas en dag år 1624 livlös. Och det verkar inte som att han har dött av sig själv.
Det man är hyfsat överens om är att han verkar ha dött av förgiftning. Men frågan är ju om det var hon som låg bakom det. Hans syster, i så fall så tog hon ju en gruvlig hämnd för det som han hade utsatt henne för tidigare. Eller om det var någon annan som ville göra sig av med honom. Därför att han ansågs ju vara ganska omöjlig och oduglig som ledare.
Vad som än orsakar Bandes frånfälle är han ute ur bilden. Och med det uppstår ett maktvakuum. En chans för Njinga som är helt redo att kliva fram och ta kommandot. Hon blir drottning av Ndongo och visar direkt vilken typ av härskare hon är. Gör precis som hennes bror gjorde. Låter döda sin brorson för att säkra sin ställning både nu och i framtiden. Men sen har den nyblivna drottningen mycket att ta tag i. Ett efter ett har kungarikena runt omkring Ndongo fallit i kolonisatörernas händer. Och deras behov av slavar verkar omättligt. Och trots att den 41-åriga Njinga är både erfaren och väl lämpad för jobbet hinner hon bara sitta på tronen i ett par år innan problemen står för dörren. Portugiserna med guvernör de Sousa i spetsen kränker de avtal som slöts under fredsförhandlingarna i Luanda. Och nu smider de planer på att göra sig av med den handlingskraftiga drottningen Njinga för gott. Men även om det kan verka som att portugiserna tar sig rätten att göra exakt vad de vill, exakt när de vill det, måste de ändå förhålla sig till något slags regelverk. De kan inte bara störta Njinga, för hon har trots allt starkt stöd i landet. Därför snickrar de ihop ett motiv för att avsätta henne. Och kör på vad som i efterhand kan kännas som lite av en historisk klassiker. En kvinna kan ju inte regera. Men det är faktiskt redan på den här tiden ett ganska svagt argument.
bara om vi tittar i Europa så är det ju under en 100-årsperiod ungefär nästan 30 kvinnor som faktiskt regerar under längre eller kortare tid. Så att portugiserna har inte särskilt mycket på fötterna när de säger att en kvinna inte kan regera. För det finns många exempel på det över hela världen, hela den kända världen vid den tiden.
Men de kör ändå på det trötta spåret. En marionettkung utses 1626. Och det dröjer inte länge innan de med laddade musköter går till attack mot Njinga. Hon är verkligen inte den som bangar för närstrid. Men hon är också en taktiker och inser att öppet krig inte går att vinna. Så hon gör en repris från tidigare i sitt liv. Drar ut i landet, håller sig gömd och filar på sin revansch. Och de gamla takterna sitter i. Njinga må vara fråntagen drottningtiteln. Men hon har kvar något som smäller högre. Folkets lojalitet. Hon lyckas inspirera dem att slåss för sin frihet. Och många slavar som lyckats fly portugisernas bojor ansluter till hennes led. Vapnen vässas, krigsmålningen förbereds. Och från sin provisoriska bas ute på landsbygden koordinerar Njinga sitt grillakrig mot portugiserna och deras marionettregering i Ndongo. Men innan hon går under jorden visar hon att hon har rötterna stadigt förankrade i de gamla traditionerna. Blodiga traditioner. Hon utför en ritual där hon väcker sin döde brors ande till liv. Och det sägs det att hon gör genom att offra 14 oskulder. I våra 2000-tals öron låter det förstås helt vansinnigt. Men Njinga ser nog på människooffer på ett annat sätt.
Ville man ha någonting viktigt utfört så behövde man offra till gudarna. Och det här känner vi igen i kulturer i alla världsdelar sedan urminnes tider. Och skulle man blidka gudarna på allra bästa sätt så är det ju nära till hands att tänka sig att då är det faktiskt människor som krävs. Och man kan ju naturligtvis ta fiender och offra. Men ett ännu större offer skulle ju vara att man tar människor som är viktiga för ens eget folk eller för ens egen familj.
Njingas grillarmé gör sedan under 1620- och 30-talen livet surt för den portugisiska guvernören de Sousa. För deras främsta affärsidé förhindras när hon blockerar slavhandlarnas rutter.
Det man gör är ju förstås att man samlar slavar längre in på kontinenten och sen för dem till kusterna. Och det är klart att de här slavrutterna är ju strategiskt oerhört viktiga. De måste fungera om Portugal ska ha snurr på sin slavhandel.
En upprättad de Sousa inser att Njinga är den samlande kraften och skickar ut en specialstyrka för att tillfångata ex-drottningen som mot slutet av 1620-talet närmar sig 50-strecket. Men det visar sig vara en order som är svår att verkställa.
Maj 1629. Portugisernas armé har efter stora vedermödor hittat den beryktade exildrottningens läger. En av Njingas spanare är först med att se fiendesoldaterna. De är upptäckta. Signalen går som en löpeld mellan bågskyttarna som formerar sig runt sin drottning. De flyr i riktningen mot en ravin. Ett brant klippigt stup. Passagen fram till stupet är bara stor nog för en man åt gången. Enda sättet att forcera den är krypande, precis vid kanten som störtar ner mot en avgrund så djup att en sten faller i flera långa sekunder innan den når botten. Njinga och hennes män har utan problem krabbat sig genom den smala passagen och tagit sig över till andra sidan stupet. Soldaterna som jagar dem tvekar. Några försöker men tappar fotfästet och faller skrikande rätt ner i ravinen. Kropp krossas mot sten. Njinga och hennes 300 män har fått ett välbehövligt försprång, men portugiserna är hack i häl och har låst fast dem i bergspassen. För den 50-åriga krigardrottningen återstår bara en väg. Längre ner i bergsklyftan på fast mark står en samling människor. De har hört om Njinga och de ropar åt henne att komma deras väg. Helt utan rädsla greppar drottningen en kraftig lian och svingar sig smidigt hela den hisnande vägen ner i bergsklyftans djup.
Njingas två systrar tillfångatas i räden, liksom många av hennes mannar som genast förslavas. De tidigare stolta hovmännen och krigarna tas ifrån sin värdighet och sina liv, och med stor sannolikhet skeppas de till Brasilien under fruktansvärda umbäranden. Men Njinga själv lyckas alltså fly genom sin spektakulära manöver, som beskrivs som just så här sensationell av fiendesoldaterna. Och själva den actionfyllda flykten gör henne ännu mer populär. Hon är redan mer eller mindre en levande legend. Men nu tror många att hon rent av är odödlig. Portugiserna har gjort obehagligt stora framryckningar. Men kraftpaketet Njinga skissar givetvis upp en plan. Det är dags att skaffa sig en ordentlig permanent bas för att kunna slå tillbaka med full kraft. Det hon har i sikte är att ta över grannkungadömet, Matamba. Men där regerar förstås redan någon, en annan drottning. Och för att kunna erövra riket behöver Njinga soldater. Hon samlar ihop en armé av outsiders. Och till den måste de skickligaste krigarna rekryteras. Hon vet vilka som är bäst på att kriga och slåss. Imbangala. Men hon vet också att det inte kommer bli en trevlig upplevelse att ge sig lag med dem. Och Njinga söker inte bara lojalitet från den Imbangala-grupp som hon närmar sig. Genom vad som verkar vara en brutal initiationsrit blir det snart 50-åriga rivjärnet också deras ledare. Man kan lugnt säga att hennes katolska persona, Ana de Sousa, går i graven. För en stund i alla fall. För drottningens identitetsbyten är ytterst medvetna och strategiska. När det krävs kommer hon ta andra namn, spela andra roller och bära andra kläder. Och nu är det att piska portugiser som gäller. Och då passar det bra att stå i spetsen för den mest skräckenjagande armé som fienden kan tänka sig.
Det är ju klart att det blir ju ett hot mot dem. De har ju tänkt att de har henne på något sätt, kanske inte som i en liten ask, men att de hade ett fördrag med henne och att det skulle vara safe på något sätt. Så det är klart att de ser ju inte alls med blida ögon på att hon bildar väldigt mäktiga allianser på sin egen kontinent.
Till hennes armé ansluter sig fler och fler från närliggande riken och Njinga är rustad för erövring. De ger sig in i kungariket Matamba och där belägrar de huvudstaden och kungafamiljens residens. Och nu rasslar det på. Njinga tillfångatar drottningen av Matamba och hennes dotter, sätter dem bakom lås och bom och utropar sig själv till regent. Nu har hon sin efterlängtade fasta politiska bas att styra ifrån. Kriget kommer att bli långdraget, ungefär ett decennium. Under den tiden kommer Njinga att segla upp som den mäktigaste afrikanska ledaren i området och slå mot portugiserna och deras marionettkung med outtröttlig kraft. Att Njinga är ett barn av sin tid står väl klart för alla. Hon passar som handen i handsken i skaran av makthungriga och hänsynslösa regenter under århundradet. En 1600-talsdrottning skyr sällan några medel, oavsett om hon lever i Afrika, Europa eller någon annan del av världen. Men Njinga ska inte vara drottning så mycket längre till. En ny förvandling är på gång.
Den reslige mannen, Njingas favorit, tittar på kläderna som lagts framför honom av en tjänare. De är vackra, ornamenterade med pärlor och band. Han har fått tydliga order. Fortsättningsvis är det kvinnokläder som gäller för hans del. Och drottningen har meddelat att hon från och med nu ska tituleras kung. Kung Njinga synar den grupp av män som just anlänt till hennes högkvarter. Bara de vackraste väljs ut att vara en del av hennes konkubiner.
Drottningen har blivit kung. Och det är förstås inte bara för att det verkar som en kul grej. Eller för att få sätta snygga kläder på sina älskare. Det är en konkret politisk markering.
Det regerande ämbetet på den tiden var ju kung. Om man var drottning så var man gift med kungen. Och det är också därför som om vi ser på vår drottning Kristina här hemma. Hon kröntes ju faktiskt inte till drottning utan hon kröntes till kung. Själva regerandet och makten betraktades ju som någonting väldigt maskulint.
Kanske är det för att visa att hon är den som har makten som hon låter klä sina manliga konkubiner i kvinnokläder. Njinga har som vi tidigare konstaterat full koll på att politik också är teater och uppvisningskonst. När 1640-talet inleds börjar Njinga närma sig 60-årsåldern. En erfaren och slipad politiker som efter mer än 10 års krigande kanske börjar tröttna på ständiga strider. Kan det vara dags att börja förhandla med portugiserna? Men som från ingenstans dyker oväntad hjälp upp. En ny joker kommer seglande över världshaven och ger sig in i leken. En nederländsk armada, 21 stora skepp, når Luanda i april 1641. Det betyder trubbel för portugiserna och en potentiell allierad för vår huvudperson. Nederländerna har kommit till Luanda för att göra exakt samma sak som portugiserna. Handla med människor och erövra land. Men Njinga kan utnyttja att hon och de har en gemensam fiende i Portugal. och skickar genast ut en ambassadör för att förhandla. Nederländerna säger ja tack till en allians med områdets mäktigaste ledare. Och tillsammans ger de portugiserna på nöten. Njenga återerövrar delar av sitt Ndongo och flyttar sin 80 000 man starka armé dit, till en noga utvald och strategiskt smart hög platå. Hennes militärläger är gigantiskt. Det tar 2 dagar att ta sig från den ena änden till den andra. Här finns en avancerad infrastruktur, ett helt samhälle med allt från bostäder för hennes hov och rådgivare till hushållningskvarter och boskap. Njengas armé växer och är ett väloljat krigsmaskineri, uppbyggd i fraktioner, där vissa består helt av kvinnliga soldater. I flera år håller Njenga och holländarna tillbaka portugiserna, vars slavhandel i princip helt har upphört. Men det betyder dessvärre inte att slavhandeln som sån är över. Nederländerna tar över stafettpinnen. Och Njenga blodar ner sina händer i den motbjudande kommersen.
Hon blir ju verkligen en del av det. Det är klart att hon själv kan hävda att hon är tvungen att fortsätta leverera slavar för att kunna hålla sitt rike självständigt. Men vid det här laget så är det ju också en väldigt stor skala på det hela. Och hon använder ju också det för att påverka maktbalansen på sin egen kontinent. Alltså att tvinga hennes fiender på afrikansk mark att leverera slavar. Och det är ju alltså stora numerär vi pratar om. Det är ju 10 000-tals slavar om året.
Men Portugal har fortfarande kontroll över stora landområden. Och de är inte beredda att ge upp greppet. Mer arbetskraft behöver skeppas över havet. Så man sätter in det tunga artilleriet. En armada från Brasilien med en hårdför general i spetsen seglar över Atlanten för att roffa tillbaka Luanda i augusti 1648. Mot den stora förstärkningen står sig Njenga slätt. Hennes militärläger attackeras med full kraft och ännu en gång tvingas hon att fly. Från en höjd dit hon tagit sig tillsammans med sin kärntrupp, unga och starka Imbangala-krigare, ser hon de adrenalinstinna soldaterna plundra lägret och sätta det i brand. Njenga fasar troligen för vad de har hittat. I flykten hann hon inte få med sig något. Och nu har inkräktarna stulit hela vapenförrådet. Och alla hennes skatter, juveler och dyrbara tyger. Men de har också hittat något mycket viktigare. En samling brev och dokument, synnerligen hemligstämplade. Som bevisar något som ska bli fatalt för Njenga och hennes familj. Holländarna som inte såg den brasilianska kraftmätningen komma gör en deal med portugiserna om att få fri lejd ut ur landet. Lastar sina skepp fulla med så många slavar de kan och smyger ut bakvägen. Och lämnar därmed Njenga och sina andra afrikanska allierade totalt i sticket. Vi minns ju att Njengas systra kidnappades av portugiserna när de för första gången drev henne på flykt från Ndongo. Hennes yngre syster Funji har sedan dess levt bland portugiserna och blivit en av dem. Tror de i alla fall. I själva verket har Funji varit Njengas insiderkvinna. Han är spion i fiendelägret och smusslat ut underrättelser. Det får nu portugiserna bevis för svart på vitt när de upptäcker Njengas dokument gömma. Funji är avslöjad och straffet blir döden. Hon dränks i Kwanza-floden. Det är ett hårt slag mot Njenga som nu bara har en syster kvar i livet. Kambo, som också är fast hos portugiserna. Hon kommer göra allt som står i hennes makt för att rädda Kambo. Den formidabla krigardrottningen Njenga som har retirerat till sitt Matamba vill säkerligen själv ta upp vapnen och kampen mot ärkefienden igen för att återta sitt kungarikes rätt till självstyre. Närmare 70 år gammal har hon inte tacklat av utan har hela tiden själv lett sina trupper i fält. Men nu är tiden kommen för att lägga stridsyxan på hyllan och ge sig in i förhandlingsspelet för att få till en diplomatisk lösning för fred och för att få ut sin lilla syster. Och det kräver en ny skrud och en ny roll för Njenga. Eller snarare en gammal kostym som hon får ta fram och damma av.
Hon har ju under en period inte erkänt sig till den katolska tron. Och det här har ju säkert hängt samman med att hon måste ju också vara trovärdig på hemmaplan. Men nu bedömer ju hon att hon behöver det här stödet och då vill hon ju göra det som en sån här stark symbolhandling att nu döper jag mig igen och jag konverterar igen för att liksom konfirmera att jag verkligen är en del av det katolska imperiebygget.
Njenga lyckas få lov att bli döpt en andra gång och pluggar ivrigt katechesen. Men hon går längre än att bara döpa sig själv. Hon slår till och låter kristna hela sitt folk. Inte så populärt bland Imbangala-fraktionerna i hennes led. Men hon lyckas driva igenom kristnandet utan att inbördeskrig utbryter. Istället poppar kyrkor upp här och var i hennes land. Och hon byter namn på sin huvudstad till Santa Maria de Matamba. Och så tar hon sig en ny titel. Efter helomvändningen till kristendomen undertecknar hon alla sina skrivelser med Kristi dotter. Njenga lyckas med sin förvandling från vad portugiserna betraktat som vilde till god kristen monark. Och hon välkomnas åter till förhandlingsbordet. Det har gått drygt 30 år sedan hon senast satt där. Och efter segdragna förhandlingar når de en överenskommelse även den här gången. Fredsavtalet förkunnas på Kimbundo, Njengas modersmål, och firas med påkostade fester i flera dygn. Lyckoyran späds nog för Njengas personliga del på av att hon har fått igenom ett av sina viktigaste krav. Systern Kambo släpps fri. Återföreningen mellan systrarna blir en känslosam publik uppvisning. Människor från när och fjärran står samlade. Njenga kastar sig ner på marken och gnuggar sig i den rostfärgade jorden enligt traditionen för att visa stark vördnad. Reser sig, kysser systerns hand och kastar sig åter ner på marken. Känsloföreställningen avslutas med en omfamning som systrarna aldrig verkar vilja slita sig från. Och den åldrande drottningen släpper inte taget om politiken. I början av 1660-talet är hon snart 80 år, men har inte tappat iven att tjäna sitt rike. Men hon inser att hennes tid snart är över och oroar sig för vad som ska hända efter hennes död. Kanske förutspår hon att det inte finns någon som kan fylla hennes skor och stå emot europeerna som inte verkar vara på väg att lämna den västafrikanska kusten. Så hon vänder sig till den hon tror kan ta portugiserna i örat om de skulle få för sig och gama åt sig landet efter hennes död. Katolska kyrkans högsta höns, påven.
Hon vill ju beskriva för honom sin lojalitet och hon vill försäkra sig om hans stöd och att han överhuvudtaget tar emot de här breven och att det finns en korrespondens mellan henne och själva påvestolen. Det visar ju också att på något sätt så betraktas hon ju som en regent i ögonhöjd med alla andra mäktiga regenter vid den tiden, så att det finns ju en respekt här.
Men det ska tyvärr snart stå klart att påvens respekt inte räcker särskilt långt. För inte ens den mest stridbara drottning kan segra över liemannen. Njengas tid på jorden är på väg att rinna ut. Och när hon är borta ska hennes värsta farhågor besannas. I december 1663 ljuder rekviem mässans sorgesång. Drottningen Njenga har somnat in efter många timmars kamp mot döden. Och hennes död är som allt annat i hennes liv, storstilad. Hela riket sörjer sin drottning. Hon lämnar över makten till sin syster Kambo. Men precis som förutspottar den hårdföra linjen mot kolonialmakten över. För när muren Njenga faller, faller också det sista kraftfulla motståndet mot europeerna. Hennes forna rike sväljs av den portugisiska koloni som breder ut sig.
På något sätt så tävlar ju de här stora kolonialmakterna om en osannolik grymhet och hänsynslöshet. Man var ju beredd att göra vad som helst för att få fram de råvarorna som man var ute efter. Och just det här enormt storskaliga slavhandeln också, som där ju slavarna betraktades i bästa fall som boskap och i sämsta fall som föremål. Och Portugal, de säljer sig ju till det här också.
Faktum är att en mycket stor del av de miljoner människor som skäls för att sändas till ett liv i ofrihet kommer från dagens Angola, som portugiserna kontrollerar. Närmare 6 miljoner. De sår som den portugisiska kolonisationen lämnar efter sig i Angola blöder än idag. Men minnet av Njenga lever kvar i de områden som hon härskar över under så lång tid. Hon blir en viktig symbol för motstånd och frihet. När Angola blev självständigt från Portugal så sent som 1975 sägs det att väldigt många nyfödda flickor döptes till just Njenga. Och än idag är hon varmt ihågkommen.
Någonting som jag tycker är väldigt fint är ju att hon är väldigt viktig för många i Angola idag. Att hon står ju staty i Luanda. Och det är också roligt att hon fortsätter dyka upp, inte minst i populärkulturen, att det görs filmer om henne, det kommer böcker. Det är väldigt roligt att det där fortsätter, tycker jag, och att hon verkligen får en plats, därför att många andra regenter från den här tiden känner vi ju till och har hört namnet på, men inte så många känner till att det fanns en så mäktig förstinna som regerade i så många år och ett så stort rike.
Njenga var en kämpe. En hänsynslös kraftkvinna som gick ofattbara vägar för att ta och behålla sin makt. Med vår tids måttstock var hon knappast någon ängel. Människoliv var inte heligt och okränkbart för henne. Men hon är en produkt av sin tid, som är fullproppad av maktgalna regenter världen över. Till det ledet sällar sig Njenga. Men hennes stolthet och sega motståndskraft är också inspirerande. Med sitt ståndaktiga försvar mot en orättfärdig invasion står hon för alltid som ett grandiost utropstecken i världshistorien.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Peter Jonasson, Navid Bavi och Tove Palén.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.